Vi har ett samarbete med Nextory, en underbar app där man lyssnar och läser e-böcker. Och jag har nyligen läst en bok som heter Paganini-kontraktet, Kepler, som är så spännande så att jag under den här perioden inte ville göra någonting annat än att bara klicka på och lyssna på den här spännande boken.
Mm.
Har du läst något?
Mm. Jag har en bok som jag gillar. Livet efter 40 med Nisse Edvard. Alltså den, en guide för män.
Mm. Mm,
den är faktiskt väldigt kul. Alltså den är, det är ju hög igenkänning. Man känner ju att allting kommer ju som ett brev på posten. Och det är roligt att reflektera över det han skriver. Sen Anders Hansen har ju sina fördel ADHD som jag gillar.
Ah.
Och sen började jag igår Släpp ångesten, fånga livet.
Ja, den har jag också kikat på.
Har du det?
Jag har den på min kommande som jag ska lyssna på. Jag måste också slå ett slag för min egen bok. Det är många sista tiden som har sagt att de har följt min bok och rasat i vikt. Och den finns ju också på Nextory, det är jättekul. Den heter Dags att bli smal.
Ja, men vad roligt, då passar jag på att göra reklam för min bok som också finns på Nextory. Ja. En flickfotografs bekännelse.
Ja, den var ju också en riktig bästsäljare.
Har du läst in din bok själv?
Ja.
Ja,
har du också det?
Ja.
Jättegoda nyheter till alla våra lyssnare. Just nu så får man lyssna 6 veckor gratis på Nextory. Och det gäller både nya och återkommande kunder.
Mm. Och Nextory har ju inte bara böcker, de har ju också tidningar.
Tidningar.
Ja.
Så man går in på nextstory.se/relationspodden.
Och sen är man igång.
Sen är man igång.
Ja, jag säger tack Nextory.
Tack Nextory.
Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja.
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Ja.
Hallå, pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
Mm, en kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Hallå Bingo!
Hallå Katrin!
Hur mår du?
Jag mår väldigt bra, hur mår du?
Nej, men jag mår oförskämt bra. Jag är på så jävla bra humör. Jag vet inte riktigt vad orsaken. Jag tror att det är alla färger ute just nu. Det är bara så här löven och träden. Och det älskar verkligen det här klimatet och den här årstiden. Och jag går runt Djurgården med Daniel. Det är så roligt, Daniel berättar för mig idag att folk hör av sig till honom och säger att han är känd från relationspodden.
Men gud,
pratar vi mycket om Daniel eller?
Nej, men vi har väl honom som en så här, han är ju en referenspunkt ibland, Daniel. Alltså ja. Daniel Paris.
Ja, denna underbara är människa.
Ja, han är verkligen otroligt gullig och underbar.
Och rolig.
Men jag tänker också att den här resan som vi precis gjorde kanske har gjort sitt till. Alltså var inte det en otroligt härlig upplevelse för både alltså, mamma och pappa och barn?
Jo, det mest fantastiska med den här resan vi gjorde tycker jag, det är att den har gett mig så mycket. Så jag kommer nu leva på den resan ända fram till april när jag öppnar upp min skärgårdsö. Alltså jag är nöjd, jag är så jävla glad och tacksam och kan bara så här blunda och tänka tillbaka på alla de här fantastiska stunderna vi har haft på stranden och god mat och vin och ljuvliga människor, så otroligt roliga människor vi har hängt med. Padden, jag tror verkligen att man kommer leva länge på det.
Man kan väl konstatera att man förstår att det är väldigt mycket människor, alltså väldigt, väldigt mycket svenskar. Det måste ju vara mest svenskar i liksom hela, alltså det är väl det stället alla svenskar åker till, eller?
Jag vet
inte. Det måste
inte.
Ju vara mer svenskar där än Kanarieöarna och franska rivieran överallt. Alltså man blir
Jag har ingen
måste
aning.
Ju vara svenskans alltså, paradis.
Alltså nu är du kanske lite inte, alltså inte helt så här objektiv, för att nu har ju vi varit på precis de ställena där svenskarna är. Alltså det finns
jo, men det är ju 60 000 svenskar fick jag höra som har någon slags koppling till. Det är ju enormt mycket människor till just Marbella.
Okay.
Jag bara tänker, alltså om man tänker i Europa så måste ju det vara någon slags rekord. Men det kanske inte är. Jag vet inte.
Jag känner bara att kanske alla andra perioder i mitt liv i alla fall så skulle jag kanske se det som något negativt. För att man reser ju inte utomlands för att umgås med svenska människor. Men just nu där vi är med barnen så är det helt fantastiskt. Alltså att barnen alltid har folk att leka med. På stranden och på fotbollsplanen och på paddelbanan. Och det, det är grymt verkligen. Och
alltså Nova har ju åkt mycket till Marbella med sin mamma och Ludde. Och de har ju spenderat väldigt mycket tid. Och hon älskar ju det. Och hon har ju också hela sitt, du vet, alla sina vänner. Och det är ju, det är ju helt underbart för henne. Mm. Men jag undrar, många har ju haft tankar och synpunkter på att vi åkte dit. Jag skulle vilja höra dina reflektioner, för att man får ju ofta läsa kommentarer typ så här: först så satt ni och tryckte i Jämtland och nu minsann är ni i Marbella. Ja. Kan du berätta, hur går dina tankar, Katrin, runt det faktum att du satt i karantän i...
Men alltså först och främst så vill jag säga att när vi satt i karantän i Jämtland så var det, hur många månader sedan var det? Nu ska vi se, det var mars. Så
det var i mars.
Mars, april, maj, juni, juli, augusti, september, oktober. Det är 8 månader sedan.
Är det så länge sedan nu?
Ja, det blir det. Och då var läget helt annorlunda. Man hade helt andra, alltså uppgifter, vetskap, kunskap om det här viruset. Så att läget då var annorlunda. Idag, det vi nu vet om det här viruset gör att jag har ändrat alltså min ståndpunkt, och jag känner så här: jag kan bli smittad av corona precis lika mycket vad jag än är. Det spelar ingen roll om jag promenerar Karlavägen fram och tillbaka eller åker till en flygplats eller promenerar i Marbella fram och tillbaka. Så länge jag ser till att sköta mig, skydda mig. Jag har alltid munskydd på mig. I Sverige går man ju inte ens runt i munskydd. Vi sitter hela flygresan i munskydd. Vi är på flygplatsen i munskydd. Överallt där vi är och går i Marbella så har vi munskydd. Jag tror att alltså det känns ju mera safe att vara i ett land där folk har, eller där det är liksom hårdare restriktioner än vad det är att vara i Sverige. Jag menar, alltså nu tycker jag att det känns som att det har exploderat fullkomligt. Jag fick så fruktansvärt ont i hjärtat igår kväll när jag ser på mitt Instagram. Jag vet inte om du har sett den här filmen som Steffo Törnqvist har lagt ut.
Nej.
Åh, herregud. Alltså, då blev jag verkligen ledsen när jag såg den. Han sitter hemma. Han är liksom, alltså han ser verkligen sjuk ut. Han har ingen färg i ansikte. Han sitter på en stol i något så här dåligt ljus också. Så att jag menar, valet av liksom produktion till det här inslaget kan jag känna kanske inte var det bästa. Men det är väl liksom, han bryr sig väl inte om det. Det är bara, det blev så otroligt deppigt när han sitter, och så har han satt på sig någon så här glad liten hatt för att typ, det är som att han har ansträngt sig för att piffa upp det här inlägget lite grann. Så han sitter med någon så här rolig hatt på sig. Han kan knappt prata. Alltså han sitter och bara, ja, jag skulle sänt valvakan, men jag har fått covid och nu ska jag dricka lite vatten. Ja, eller nu, var det nu är i det här glaset, det vet jag inte, för det känner jag ju inte. Och jag har varit inlagd på IVA med syrgas och nu är jag hemma. Och det är min fru som filmar och hon är också sjuk. Och nej, alltså det var makabert det här inslaget.
Herregud.
Herregud. Och då bara känner jag så här, vad är det han vill förmedla? Vad är det han vill liksom åstadkomma med det här, alltså kan man, så här, hade jag varit i hans situation så hade jag kanske skrivit en text eller, jag vet inte, det är kanske jag som tänker fel nu, och folk får gärna säga alltså vad ni tycker, men jag blev otroligt nedstämd av det där inlägget. Och sen såg jag även att Jenny, jag kommer aldrig ihåg vad hon heter efternamn, Almesjö.
Strömstedt.
Nej, heter hon Almesjö?
Almenäs. Alve.
Nej, Almesjö.
Ja, just det, jag är osäker själv. Ja, hon är också på TV4, ja.
Exakt, och hon la också ut en bild igår, och där hon också ser jättesjuk ut. Att hon ligger hemma också i corona. Så att, jag vet inte, det är fruktansvärt deppiga tider. Det är så jävla dålig stämning i hela världen. Det är sorgligt, det är ledsamt. Och då känner jag så här, ja, alltså det kan ju inte bli värre än vad det är. Så hur fan kan man bry sig om eller lägga någon slags värdering i ifall vi väljer att med högsta säkerhet ta oss till lite sol och värme och strand och bara så här fylla våra kroppar med lite lycka och kärlek och endorfiner och glädje. Jag vet inte, jag har så svårt att förstå hur det kan ligga någonting annat i det än ren och skär missunnsamhet. Och det är fan det värsta jag vet.
Ja, alltså jag har också reflekterat över det, och jag tänker ju precis som du att, alltså om man tänker det livet vi lever i Sverige kontra den eventuella då mötet med människor, men det är väl på flyget då när alla har mask på sig, men det är väl ungefär som att åka buss eller tunnelbana eller befinna sig i något köutrymme, med den skillnaden att ingen har ju munskydd på sig i Sverige. Alltså
nej,
ingen.
Nej men gud, jag var ju på Ullared i somras, det var ju helt absurt för fan.
Ja, den smitto, alltså den parallellen är ju lite, det blir ju lite absurt kan jag tycka, för när vi väl är på plats i Spanien, då bor ju vi själva i en lägenhet. Vi bor inte på ett hotell, vi äter liksom ingen frukostbuffé, träffar folk i receptionen, vi är ju med familjen på det här, i den här lägenheten, och nästintill samtliga middagssammankomster har ju ägt rum på strand eller mer eller mindre utomhus. Och vi har liksom gått hem. Det var ju en kväll som jag och Alex och Julia och hon Jessica var ute och tog en drink på ett ställe.
Men snälla, då var de ju också, ni var ju för fan på finka. Hela det stället är ju utomhus.
Ja, jag har varit. Men just på den bilden vi tog, då satt vi faktiskt under tak. Ja, men de var ju jätte... Alltså de är ju väldigt, väldigt, väldigt hårda med hur man förhåller sig till varandra och att man måste sitta på sitt bord, man får inte gå runt. All personal, alla har ju munskydd. Alltså i Sverige är ju ingen som har munskydd.
Nej, och då kan jag säga att jag var ju på den nattklubben ni var ju jag på för bara några veckor sedan när jag var nere i Marbella med Johanna och Barre, och då var det ju inte alls sådana restriktioner som det är idag. Så det har ju förändrats väldigt mycket, och det är mycket hårdare nu och smittan sprids mer, och det är liksom alla siffror går åt fel håll och det är för jävligt och tråkigt och deppigt och fruktansvärt, och jag vet inte vad jag ska säga liksom, men vad kan man göra mer än att liksom, alltså man gör ju det man kan alla, men som du säger liksom, folk åker buss i Sverige men ska ha några så här synpunkter på att vi förflyttar oss mellan gränser. Alltså, ja. Jag vet inte. Jag tar inte åt mig.
Jag tycker också det är lite... Det är lite udda och märkligt. Jag håller med dig. Med tanke på hur situationen är i hela världen och hur... Så är det ju lite... Men jag vet inte om det går nästan lite på automatik att folk bara... Men stanna hemma. Alltså det är som att människor har en association till att
ja, men
alla
vadå?
Borde vara
alltså,
hemma.
Så här, de kommentarerna som jag får i mina sociala medier... Det är ju inte precis... Men det är inte så att människor bryr sig. Det är inte så att de skriver så här... Oj Katrin, var försiktig... Tänk om du blir smittad när du är i Spanien. Eller alltså att de på något sätt visar att de bryr sig om mig. Eller omgivningen. Eller människor. Nej. Alltså, det folk skriver till mig. Det är så här. Jag har inte haft någon semester på hela sommaren. Jag har fått sitta hemma. Men du. Du ska minsann ut och bada och sola. Mamma, men håll käften och gör vad fan du vill. Så sköter jag mig själv. Eller?
Ja, jag med reservation för att man måste ju då ta ett ansvar och inte förvärra situationen. Men det tycker jag nog, precis som du, är en... Alltså så är ju inte läget. Men,
du, vi kör första frågan tycker jag.
Ja, vi gör det.
Hej, hallå, Bingo och Katrin. Först i frågan. Jag och min sambo har varit tillsammans i cirka 3 år och har en dotter på snart 2. Jag är 33 och han är 31. Vi har en fin relation överlag. Så där klyschigt, varandras bästa vänner och allt det där. Han är verkligen rolig och får både mig och vår dotter att skratta ofta. Vi är ganska aktiva som familj, hänger ute mycket runt omkring vackra Dalarna där vi bor. Tränar, jobbar, pluggar, surfar, cyklar enduro och åker skidor, bräda. Och mitt i allt i livet ska vår lilla tjej såklart vara med. Hon är superchill och väldigt snäll. Får alltid höra att vi haft tur med henne, vad det nu ska betyda. Men sexet då? Visst har vi sex, men det blir liksom sådär halvtyst tråksex typ en gång i veckan. Förutom när vi har barnvakt. Då ser saker helt annorlunda ut och vi blommar verkligen ut. Hur får man lite mer spännande sex i vardagen? Sen, jag har efter graviditet fått torrare slemhinnor, vilket påverkar mig lite personligen. Från att vara nästan för våt vid sex till väldigt torr trots upphetsning. Glidmedel tas ju till hjälp, men jag kan ändå inte riktigt släppa det i skallen. Tips. Jag är en trogen lyssnare sedan allra första avsnittet. Ni är verkligen en fin ljusglimt i vardagen. Men några gånger är ni lite ute och svävar på okänd mark, typ gynekologiska frågor och så. Därför har det slagit mig att ni kanske borde ta in en gäst i podden då och då. Kanske en sexolog eller någon som håller på med tantrasex. Eller ett swingerspar kanske. Finns ju massa spännande. En annan sak jag tänkte är om ni inte någon gång kanske kunde göra en Instagram live när ni poddar och få frågor direkt där från lyssnare och följare. Vore pepp så här i höstdeppiga coronatider, och jag tror det skulle kunna leda till många roliga frågor. Men vad vet jag, det är inte jag som jobbar med media. Ha det bäst, ni underbara. Kram, Dalarna. Okej, vad börjar vi? Vi kan absolut köra en live...
Men hallå, börja i rätt ordning. Börja med dina slemhinnor. Hur har de påverkats efter dina 3 graviditeter?
Oh, herregud, du vill inte prata om mina... Alltså... Ha?
Hur är det med dina slemhinnor?
Nej, vi kan inte... Jag kan inte prata personligen om just det ämnet.
Men du kan väl prata om en kompis? Som också har fett 3 barn.
Ja, alltså hon är så våt och kåt, min väninna, förstår du? Så att det... Hon får ju liksom nästan använda trosskydd vissa perioder i månaden.
Herregud.
Ja. Nej, så att det där tror jag nog är snarare personligt och något som jag definitivt hade gått till just en gynekolog och kolla upp. Och sen skriver hon också att det kan...
Men är det så att finns det en koppling mellan graviditet och torra slemhinnor?
Jag har ingen aning. Vad fan vet jag om det?
Nej.
Jag vet.
Men du är ingen gynekolog.
Nej. Och hon säger ju det, att vi måste ju sluta låtsas vara gynekologer.
Ja, det måste vi.
Jag har ingen aning.
Nej, men det kan jag hålla med om.
Men däremot, hon säger att det kanske sitter i skallen. Och sitter i skallen, då kan man ju verkligen ge tips och råd på hur hon ska bara så här... jag skulle säga kanske ta ett par glas vin innan du ska ligga med din kille så att du kan slappna av lite mer. Gör dig fin så att du känner att du har ett bra självförtroende när ni ska ligga med varandra. Jag vill gå och ta en soldusch.
Svinbra råd. Svinbra råd.
Jag tycker att
men
det är
bra
råd.
Men hur piffar man upp sexet då? För det där tycker jag är ju... Alltså den där frågan landar vi ofta i. Alltså här har vi ju en trogen lyssnare som uppenbarligen har lyssnat sedan tidernas begynnelse. Ja. Och vi har ju pratat så många gånger om det där. Och jag är ju... alltså till skillnad från dig så är jag ju väldigt skeptisk till det där. Jag tror att det är en sån jävla uppförsbacke.
Alltså. Absolut inte. Alltså, jag har aldrig så bra sex som när jag känner att jag har gjort mitt yttersta för att jag ska kunna slappna av på precis alla, alltså alla sätt. Att jag har så här, jag vet att jag har
druckit lagom mycket med vin.
Nej, men lite vin.
Gjort det,
det beror väl lite på.
Bantat.
Nej, men att jag har gjort fötterna. Att jag inte ligger där med så här frasiga hälar. Att jag inte har oönskad hårväxt på ställen som jag inte uppskattar. Att jag, ja men du vet, känner jag mig lite...
Jo. Men nu pratar vi, nu kommer jag inte ihåg exakt hur länge de hade varit ihop. Men,
3 år.
Men jag menar, ja, 3 år är inte så mega länge. Men det är väl efter, alltså om man säger så här. Första året, allting är väldigt enkelt. Man är ju tämligen nyförälskad och man har fantastiskt sex. Andra året, då börjar det bli lite uppförsbacke. Man rider lite på nyförälskelsen, ångerna. Tredje året, då börjar ju utmaningarna på riktigt. Efter 3 år så skulle jag säga... att det är ganska vanligt att man väljer huruvida man ska gå vidare eller inte.
Ja.
I relationen.
Men alltså,
jag tror att det är en, liksom, ja, en sån klassisk tidsaxel.
Jag tycker att efter 3 år så måste man anstränga sig när det kommer till sexlivet. Man, och det kan ju vara på olika sätt. Men jag tycker att det är väldigt effektfullt att göra roliga saker tillsammans med sin partner. Alltså... om man går till kanske liksom sån här...
Och varför ska det vara på det sättet?
För man tröttnar väl kanske på varandra. Alltså vi är ju djur, ja, trots allt. Men, det är men, inte så
men,
att man uppskattar...
Men min poäng är ju den i så fall att då är det kanske inte meningen att det ska vara så där fruktansvärt ansträngande, utan det är kanske då man bara ska så här köra helt öppet och bara så här, åh vi har det så bra när vi cyklar, allt det här hon gjorde, alla de här aktiviteterna, allt som är familjeliv, de bara kanske ska titta varandra i ögonen och säga så här, vet du, vi har det fantastiskt, men det är kanske dags att vi börjar ligga med andra för att få uppleva lite passion och bli våt i muttan igen.
Gud ja. Alltså, men jag tror att tyvärr att det...
Jo, men det är ju inte helt enkelt.
Nej.
Men det är ingen som vill det.
Det är få
ju.
Människor för som alla... klarar av det.
Ja, men klarar av det. Det är ju för att vi inte... Det är väl inte många som ens ger den grejen en ärlig chans.
Alltså, vet du, det är så sjukt. Genom alla tider...
Det är väl väldigt tabu.
Måste du avbryta?
Nej. Nej.
Genom alla tider. Alltså, om vi liksom går tillbaka så långt... tillbaka i tiden så vi kommer till när människan kom till, så har ju människor legat med flera människor hela tiden. Alltså du vet, framförallt män, eller män, jag hävdar ju alltid att orsaken till varför man tycker att det är män som alltid är otrogna och ligger med andra, det är för att de är klantiga. Jag är helt övertygad om att kvinnor ligger runt precis lika mycket, bara det att vi har inte samma behov av att snacka så himla mycket om våra erövringar, så att det kommer inte ut. Men det är ju så här, det ligger ju i människans natur att bli attraherad av olika härliga människor och ha sex med dem. Det är ju det mest fantastiska som finns, att ligga med en person som man har, alltså känner en attraktion till. Och varför skulle man rimligtvis begränsa sig till ett liv som vi gör nu i modern tid? Att nej, du ska, trots att du är missnöjd, trots att du inte blir våt, kåt, du kommer inte, det är tråkigt. Den absolut mest vanliga frågan och problematiken som vi får till den här podden är: allting är fantastiskt, vi åker bräda och han får oss att skratta och allt är fantastiskt, men vi har tråkigt sex. Varför? Alltså, hur kan det ha, liksom, vem har bestämt det här? Varför är det så här? Det är så fel.
Ja, men det är väl kyrkan.
Kyrkan, ja. Men är folk så jävla troende nu för tiden? Är det, lever man efter vad kyrkan säger?
Nej, men vi är nog rätt hårt präglade av att stå där i kyrkan och bara lova evig trohet och allting. Och sen är det väl... men alltså, och allt det där hör jag. Men du har ju ändrat uppfattning på den punkten. För så här tyckte inte du när vi, du och jag träffades till exempel.
Nej, det gjorde jag absolut inte.
Nej, hur kommer det sig att du har ändrat dig?
Ja, men för att jag, när jag på äldre dagar, så har jag insett att att jag bara har ett liv och jag vill verkligen leva det till fullo. Jag vill njuta så mycket som jag bara kan innan jag dör. Varför ska jag sitta och begränsa mig lycka och liksom fantastiska upplevelser när jag egentligen inte måste?
Men varför tycker vissa kvinnor att det finns ett tydligt samband mellan det känslomässiga engagemanget och det krasst sexuella? Att man inte kan riktigt särskilja. För det du pratar om här nu, det bygger väldigt mycket på en sexuell attraktion.
Men det gör inte kvinnor så som du tror.
Okej. Okej. Men finns väl de kvinnor som tycker att de inte får ut någonting av att ligga med någon. Och det kan ju finnas killar också, men jag tror att det är mer vanligt förekommande bland kvinnor att inte få ut så mycket av ett engångsligg eller en så här, eller att bejaka en tillfällig sexuell attraktion, så att säga. Att de hellre vill liksom jobba upp en spänning och ett känslomässigt engagemang som sen liksom kombinerar de två världarna, känslor och sex.
Ja.
Och njutning.
Ja, men alltså jag tror att alla kan nog vara rörande överens om att det är, alltså man får nog ut mera av att ha sex med en person som man känner någonting för.
Jo, så är det ju. Sen kan du ju samtidigt...
Alltså det finns ju många människor som har sex som en hobby också. Och som bara tycker att det är liksom roligt att knulla. Och det kan man ju också tycka och göra. Jag tror att det är väldigt individuellt. Alltså alla människor är olika. Vissa trivs ju väldigt bra i... Och leva monogamt.
Ja, men om du skulle göra en ungefärlig procentuell bedömning av alla de paren som du och jag har i vårt gemensamma nätverk som vi båda vet om. Ja. Hur tror du den procentuella fördelningen är liksom i att de är sexuellt lyckliga? Alltså i med sitt sexuellt, alltså så här tillfredsställda? Och procentuellt inte, liksom. Alltså, hur ser den fördelningen ut, tror du? Om du skulle göra en snittbedömning.
Det kan jag absolut inte göra, jag har ingen aning. Men jag tror att de flesta i den gruppen människor du pratar om väljer att inte prioritera sin sexuella drift. Alltså, jag tror inte folk tycker att det är så viktigt. Jag tror att många, de flesta kanske, tycker att det är viktigare att ha ett lugnt och tryggt och behagligt liv med en partner som kommer hem, man äter gemensamma middagar, man liksom står vid köksbänken och tittar på barnen medan de sitter där hemma och gör läxorna och dribblar med en boll och allt det liksom andra tror jag att folk tycker är viktigare än att ligga och liksom svettas på någon.
Jo, men allt det har ju du och jag. Ja. Och Alex, alltså i våran konstellation så har ju vi mycket det familjelivet som du beskriver.
Ja, men jag tror inte vi hör till liksom den...
Nej, jag menar ju det, men det är ju ganska fascinerande hur människor som går skilda vägar beter sig egentligen när man kan faktiskt ändå ha ett familjeliv trots att man kanske har gått vidare liksom känslomässigt och sexuellt och så.
Ja, men alltså du och jag lever ju med liksom den omöjliga vad ska man säga, vi äter ju kakan och har den kvar båda två hela tiden. Det tycker vi, måste jag tillägga, för att jag har ju full respekt för människor som inte tycker att vi lever liksom på det ultimata sättet. Jag tror att det är många människor som älskar sitt kärn, alltså sin kärnfamilj, och trivs väldigt bra i det på ett sätt. För jag tror att de flesta människor är ju lite missnöjda med det också. Men väljer att... Alltså så här, vad fan, man kan ju inte få allt i livet. Man måste välja, vad är viktigt för dig? Vad är liksom... Eller?
Jo, exakt. Alltså, nej, men så är det ju. Och det är väl det som är... kanske den stora utmaningen när man ska hitta en partner, att det är så många olika faktorer som ska klaffa för att det ska bli riktigt jävla bra. Och då är det ju liksom familjelivet, släkt och vänner, umgänge, hitta på roliga saker, aktiviteter, hur man liksom kanske står till, hur man vill spendera och vad man tycker politiskt och vad man vill göra och hur man då klickar sexuellt och så här, va? Och det är att få allt det där att liksom bli helt fantastiskt i en och samma människa, det är ju inte helt enkelt. Vissa lyckas, men det är väl många som kanske kommer till den insikten efter liksom ett eller två eller tre år att fan, det här blev ju inte riktigt som jag tänkte. Plus att människor har väl nu utvecklat en större vilja att liksom få ut maximalt av livet, så att man nöjer sig ju inte längre. För man går ju in på Instagram och så ser man att någon annan jävel har det bättre, och då tänker man, men gud, det här var ju inte bra. Alltså innan, när man satt där och tryckte på ett bondesamhälle och inte hade några valmöjligheter, så var det väl annorlunda.
Ja.
Men Katrin, vi måste svara på frågan. Vi vet inte varför hon inte blir våt. Det måste hon gå till en gynekolog med. Eller hur?
Det har vi redan sagt.
Ja, vi har inte... Alltså, du säger att pigga upp sexlivet, det gör hon genom att fila tånaglarna och köra en soldusch. Alltså något annat konkret tips har du inget? Alltså,
nej.
Och jag tycker att de ska börja ligga, alltså att de ska testa att ha en öppen relation.
Det är väl ett bra svar. Vi kan ju inte prata en kvart om varje fråga. Vi måste ju komma vidare någon gång, eller?
Ja, exakt. Men sen kom vi ju utsökt in på den här förslaget. Och jag har ju faktiskt...
Just nu till alla hemmafixare som gillar julast låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Bakom ryggen på dig, Katrin, kollat upp. Det finns ju ett företag som gör såna här livesändningar. Så att jag tänkte att vi ska testa och köra en mini-live via våra Instagram. Om vi märker att det blir en succé, då ska vi göra en lite mer genomtänkt produktion. Alltså så här, typ som en tv-produktion där vi... Ja. Där, alltså lite som Mårten Andersson gjorde där, du vet, när vi satt upp igen. Alltså så här, att vi kan sälja biljetter. Det kan ju vara ganska kul att testa liksom om folk tycker att det är kul att sitta hemma i tv-soffan och så är det en speciell tidpunkt. Och så kör vi ett live... event, så att vi inte då samlar mer än alltså vi inte samlar människor onödan. Man får inte köra såna här liksom.
Men måste vi samla människor överhuvudtaget? Kan det inte bara vara du och jag och så sänder vi?
Jo, jag menar det, men jag tänkte att vi skulle bygga, det vore så kul om vi gjorde en liten så här tv-soffa och så hade vi två kameror och så riggar vi och så bara så här. Så blir det som en liten tv-program och så säljer vi biljetter och så testar vi om folk tycker det är kul.
Det gör vi. Nu går vi på nästa fråga. Vill vara anonym, jag har ett problem. När jag väl dejtar en, då vill jag vara själv. Och sen, när man väl är själv, då vill jag ha någon. Vad ska jag åt det? Hoppas ni tar upp denna fråga podden. Ni är bäst. Kram. Ja, fan vad jobbigt. Men då har vi väl en, liksom en typisk person här som kanske inte ska vara i relation och inte gå runt med den inställningen att så här, nu är jag på jakt efter att hitta en person att ha en relation med. Utan då är det kanske bättre att så här, du lever precis som jag med dig själv. Du har din liksom fasta, trygga relation med dig själv. Och sen träffar du människor. Ibland så hänger du med någon en lite längre period. Och sen då när du känner så här, nej, nu vill jag vara själv. Ja, då kanske du är själv. Vad tror du?
Svinbra svar. Jag försökte hänga med, men handlar inte lite om att att den här personen, alltså är inte, om man säger, är inte alla människors utgångsläge att lära sig vara själv, att lära sig uppskatta sig själv, att söka sig inåt, att meditera och yoga och dricka grön te och hänga upp och ner och liksom umgås med människor som berikar livet, så att man liksom känner sig ensam är stark. Och sen när man har lyckats med det, då kommer den här pendeln liksom någonstans försvinna, den här känslan av att pendla mellan vill ha, vill inte ha. För att det tycker jag låter lite som ett osunt slags bekräftelsebehov. Alltså att det...
Ja, men hon har ju fokus på helt fel tankar. Vill ha, vill inte ha. Vill vara, vill inte vara. Nu är jag ensam, då vill jag ha någon. Nu har jag någon, då är jag ensam. Alltså så här, ändra dina tankar och så tänk på dig själv istället. Fan vad jag är glad och nöjd och spelar paddel eller går ut och joggar och träffar någon polare hit och dit och ligger med någon, och sen är jag själv när jag vill ha själv. Alltså, det är så enkelt egentligen. Människor ska komplicera allting och bara gå runt så här: oj, nu vill jag ha någon. Nu vill jag ha någon. Vad fan är det överhuvudtaget? Så här, låt livet möta dig och ge dig det som erbjuds och ta för dig, men framförallt var ihop med dig själv. Jag skulle vilja berätta någonting jätteroligt som hände mig för några veckor sedan. Jag kan inte förstå att jag har glömt bort att berätta det här för dig, för det är så jävla uppfriskande. Jag träffade en kvinna som var helt fantastisk. Jag skulle säga att hon var i min ålder.
I Sverige eller Marbella?
För några veckor sedan, så det var i Sverige.
Okej.
Helt underbar var hon. Alltså hon var så ljuvlig. Jag vill bara ringa henne och umgås mer med henne. Och jag ska verkligen göra det också, för hon bor ju här i närheten. Och hon var så fast bestämd vid att hon verkligen ville att jag skulle ha sex med hennes man.
Ja, just det.
Och han är en fantastisk man. Alltså en underbar, ljuvlig person som jag liksom har varit bekant med i många, många, många år. Men jag har liksom aldrig varken tänkt på honom eller henne som, alltså mer än att vi är bekanta. Man har setts på lite så här tillställningar och fester, och vi bor ju på Östermalm allihopa, och det är ju världens minsta lilla håla. Så att det är klart att man känner till varandra och sådär, va? Men hon var så fast bestämd vid, och hon satt, du vet, på den här middagen och pitchade in honom om liksom hans kropp och hans färdigheter och hur duktig han är på att tillfredsställa kvinnan, och att jag bara liksom, jag måste bara göra det här. Och jag bara tyckte att det var så här, nu, alltså jag vet inte, han var väl kanske inte riktigt, alltså han är lite gammal för mig, skulle jag säga. Jag har ju så svårt att gå igång på de här farbröderna. Jag vet vänta, med mig.
Vad går gränsen då rent, alltså åldersmässigt? För är jag en farbror eller?
Nej, men det är du inte. Men trots din ålder så är du inte det. Och det finns ju naturligtvis liksom 40-plus-åringar som håller sig liksom fräscha, som jag absolut skulle kunna gå igång på. Men de flesta, också den här mannen, män som liksom börjar komma upp i 42, 43, 45, alltså har ju tyvärr liksom en aura av något som inte jag går igång på. Och det är jag säkert kanske... inte, alltså jag vet inte hur vanligt, ovanligt, jag vet inte. Jag tycker liksom att de här männen som är lite så här, men det har gått lite bra, och de har fått ihop en fin ekonomi och njuter av livet och har liksom lite så här, men lite sån här mysig ölmage, eller vad man ska, lite så här buk och lite tunt grått hår, lite backslick och man ser huvudet igenom. Ja, men du vet, de här liksom tydliga ålders... som många kvinnor tycker är svinsexigt och härligt och tycker om att liksom ligga och så här gosa med den här magen och de här bilringarna. Och det är inte min grej. Alltså, jag står för det. Jag är helt ärlig med att det inte är... Det är inte
Men din uppfattning, är den att kvinnor generellt sett skulle uppskatta den typen av man du beskriver som är lite överviktig och gråhårig och lönfet eller vad du vill? Men alltså, jag tycker väl att de flesta kvinnor verkar väl inte vilja att deras killar eller pojkvänner eller män har ölkagge. Det verkar inte vara så poppis rent.
Nej, det är inte så poppis. Men det är ju faktiskt så att en ölkagge lätt kan kompenseras upp med en lite enorm tjockare plånbok.
En enorm plånbok ska jag säga. Ja.
Men det behöver nog inte vara enorm. Ja. Men jag tror att det kan vara så. Och det är så här, jag vet att det finns tjejer som tycker att det är direkt attraktivt med lite så här trivselkilon och tycker att det är mysigt och härligt och att de killarna kanske inte så här snyggknullar. Det är ett nytt ord jag har fått lära mig här på sista tiden, att man ska inte ligga med snygga, vältränade killar, för de tänker mera på sig själva och sitt utseende än på tjejens njutning. Och så kan det säkert också vara i många fall. Det finns nog lite allt möjligt.
Men så kan det ju vara 110% åt andra hållet också. Alltså min erfarenhet är ju att snygga tjejer är sämre på att ligga, för att de lägger mer fokus på att vara just snygga istället för att njuta.
Ja, det kan vara så också. Men jag tyckte i alla fall att det var väldigt, väldigt roligt, härligt, uppfriskande. Och vi är på väg åt rätt håll, tänkte jag, när hon verkligen... Hon hade varit gift med sin man i 17 år.
Oj. Men då är min fråga till dig. Den här typen av frågeställningar och situationer känns ju ändå som någonting nytt för oss båda. Att vi ens pratar om det, att vi belyser. Alltså, det känns ju... Är det då kopplat till ett åldersband där vi nu då kliver in, liksom så här 40-plussare, då är det så här, ligg med min fru. Typ, alltså är det som är den nya världen?
Ja, det tror jag.
Är det så? Eller det är liksom...
Ja, det tror jag.
Mm. Men vad då? Tror du att det är ett generationsskifte? Tror du att det var så även förr i tid? Alltså, eller har det alltid varit så att man kommer upp till en viss ålder, man har varit ihop så jävla länge? Åh, fan. Ja.
Ja, det tror jag. Gud, jag kommer ihåg när jag kommer inte ihåg när jag träffade den här, när jag var nygravid med...
Jo, men alltså det har vi pratat om så många gånger. Ja.
Var det Rambo jag var nygravid med? På Camilla Läckberg, 25 år.
Men gravid, du var ju gravid utan att någon visste om det. Vi hade ju inte gått ut med det. Du var ju så här, du stod ju med en drink i handen typ.
Eller jag stod i baren med en cola och låtsades att det var romcola.
Ja.
Och blev ju dyng uppraggad av den här mannen som var helt öppen med att han och hans fru har ett öppet förhållande. Hon är iväg på någon annan fest ikväll och förhoppningsvis pippar någon 20-åring, medan han också då ville hitta någon att ligga med för kvällen. Och det var liksom inget konstigt alls med det här när han berättade det här för mig. Jag stod där i små chock, skulle jag säga. För vad var jag då? 30 plus och var så här, oj, oj, oj. Det här var ju crazy.
Exakt. Och sen var ju du hormonellt, alltså det var väl, om man säger, lite olyckligt att han visste ju inte att du var ju på en helt annan våglängd liksom.
Nej.
Men så att
sen kan du ragga på Pernilla Wahlgren när han inte fick något.
Men då kommer vi ju utsökt in på Pernilla Wahlgren, just det. Ja. Hon var med den kvällen. Ja. Nej, men då kommer vi utsökt in på mig och Julia. Alltså som du har träffat här nu.
Ja.
Hur tycker du då, liksom, om vi skulle fördjupa den relationen, hur ska man skräddarsy den för att det ska funka, tror du, i ett långsiktigt perspektiv?
Va? Vad är det för konstig fråga?
Vadå, en relationsfråga? Nej, men du pratar om, alltså hon är ju 30 och jag är 45.
Ja.
Ja, och du och jag sitter ju och är 40 plus båda två och pratar om ligg med min fru och ligg hit och dit och du måste ligga med min man och allting. Du sa ju att då tillhör ju vi två olika världar. När du var 30 plus, då var det ju tämligen otänkbart.
Ja, men du kan ju inte jämföra mig 30 och Julia 30. Det är Julia är ju helt öppen och... Alltså hon verkar ju inte ha några, vad ska man säga, några liksom issues eller betänkligheter överhuvudtaget om vad man får, alltså citat får och inte får. Hon verkar ju bara vara så här glad, lever livet, ser positivt på allt. Hon skulle väl aldrig bli, alltså om vi nu låtsas att ni blir ett liksom sånt här riktigt par som är par, by the book par. Så kan inte jag se framför mig att hon skulle bli vidare upprörd om du kom hem och sa att du hade legat med någon annan. Jag kan inte se det framför mig.
Nej, men är det jag då som ska sitta på middagar och bjuda ut henne och bara, men alltså du måste ju testa att ligga med Julia. Alltså typ, om vi är då på middag.
Ja, men om hon är med på det så naturligtvis, ja.
Alltså okej, okay, så det är det. Så när vi är på någon middag då. Så att då kan allt hända, menar du? Att det kan vara så här, ja, vi säger så här, jag är lite trött, jag orkar inte ikväll. Så jag bara, vet du älskling, ikväll så är det kanske bättre att du ligger med någon annan. För jag vet ju hur mycket du uppskattar det.
Ja.
Ja, och ska det vara några regler då för vem den killen kan... Nej, utan då är det bara...
Nej, jag tycker inte det ska vara några regler överhuvudtaget. Okay. För man vill ju ligga med folk på attraktion, inte på utseende.
Ja, okej, ja. Nej, men det är bara så då kan det vara typ att ja, då hade jag ju typ kunnat den här situationen som du beskrev där du hade träffat den här frun som ville att du skulle ligga. Då hade jag kunnat ligga med frun om det hade varit och Julia med den här vem skulle du säga drog högsta vinsten då?
Alltså, enligt frun så hade ju definitivt Julia dragit högsta vinsten eftersom hon kunde inte prata sig mätt om vilken fantastisk älskare den här mannen är. Och det tänker jag att det måste han ju vara om hon har legat med honom i 17 år.
Det som är intressant är ju efter 17 år allt det där, det är ju att hon hade ju inte... som förslag att det var någon man som hon skulle ligga med, utan det här var ju bara ren och skär så här, ligg med min man.
Ja.
För det är ju också lite härligt ändå att hon är så, alltså förstår du, annars hade
men jag tror att hon kanske hade velat se på, för att när kvällen höll på att ta slut och vi alla var riktigt vad säger man, runda om fötterna, då var hon väldigt angelägen om att få med mig hem. Men jag gjorde inte det.
Oha,
du, ska vi hinna med en sista fråga? Alltså vilken minut som helst så dundrar ungarna in här hemma hos mig.
Ja, vi kör då. Det är en rätt lång fråga dock.
Ja, jag försöker. Hej bästa ni, grym podd. Jag är en 30-årig tjej, har en son med en kille som är 27. Vi hade en bra relation fram tills att jag vart gravid. Han åkte utomlands på grabbresa som jag även pushade han till. För att sen när bebis kom skulle sånt Jag fattar fan hon skriver dåligt. Okej, hon pushade honom till den här grabbresan för att, och gjorde klart för honom att sen när bebisen har kommit så kommer det inte vara några mera grabbresor. Han drog på strippklubb och betalade 15 000 kronor för att vara själv med en tjej i ett rum. Jag har inga problem att man går på strippklubb med grabbar där. Men att ta en privat dans och betala extra när jag ringer och saknar honom och han totalt skiter i mig, knappt svarar när jag ringde. Han hörde heller inte av sig ett skit. Han har sagt efteråt att jag pushar han till att åka. Kändes som att du ville att jag skulle åka. Förlät det som hänt, sen kom nästa grej. Han brydde sig inte eller var engagerad i graviditeten alls. Vi bråkade mycket. När jag inte kunde gå var hunden mitt jävla ansvar. Även fast jag försäkrade mig om att han skulle hjälpa mig när jag varit höggravid. Han skulle inte vara med på förlossningen. Det sårade mig djupt. Till slut kastade jag ut han och njöt av att vara gravid sista månaden. Ställde mig in på att vara själv på förlossningen och pusha han till att han skulle vara med. Till slut är han med när han fick höra att jag skulle ha med en vän. Men 2 dygn hemma med en skrikande bebis som inte fick mjölk, vill jag åka till BB för hjälp. Jag fick höra hur ego jag var som tog ett beslut att åka själv. Sånt beslutar man tillsammans. Han körde inte ens in oss, fick väcka min mamma som fick köra in oss. Hörde inte från han på de dagarna när jag låg inne. Sen har jag sagt att jag inte vill ha en relation, men då skiter han i våran son. Jag har pushat honom till att ta ansvar, föreslagit att bo ihop första tiden, men det avbröt jag efter händelsen när han inte ens följde med oss till BB. Han kan och vill ta hand om sonen om det är vi, men vill inte jag, så uttrycker han sig att han inte kan, vill ha grabben själv. Grabben är idag 1,8 år, alltså nästan 2 år. Och det har varit fram och tillbaka hela tiden. Jag vet inte vad jag ska göra. Jag älskar honom när han är snäll. Han vänder ofta saker så allt blir mitt fel i bråk. Vi har gudomlig sex, men andra saker som svartsjuka och att han inte verkar kunna reflektera över hur han beter sig gör att jag tvekar. Då jag är en väldigt självreflekterande tjej, så jag kan vända och vrida på saker han säger och kanske ta åt mig att bråk och tjafs är mitt fel. Jag vill så gärna att han ska ha en relation till våran son, men samtidigt vet jag inte om jag vill ha en relation, såvida han inte ändrar sitt beteende och börjar inse att vi är 2 som gör fel och inte bara jag. Jag är en tjej som får saker gjort och löser situationer medan han hela tiden behöver en knuff. Ibland känner jag mig som en mamma till honom. Han tar inga egna initiativ, varken innan eller efter våran son föddes. Ska jag försöka en relation med honom eller bara acceptera att han inte vill ta sitt ansvar om det inte är vi? Jag är kluven, för den närheten vi har och det sexet vi har jag svårt att släppa. Tack på förhand, ni är grymma. Åh, gud, jag hatar de här röriga relationerna. Fan för de jävla snubbarna som inte bara kan... Åh, så handlingsförlamade snubbar. Fan, vad säger vi?
Ja, alltså jag håller ju med. Och jag tänker... Jag tycker så synd om... Alltså jag tycker verkligen synd om en kvinna som ska gå igenom allt det där. Alltså tänk den... Alltså jag bara ser framför mig hur du går in och väcker Margareta, Maggan, din mamma, och bara... Maggan, kan du köra in mig till sjukhuset? Eller till BB? Alltså det är så jävla absurt att han liksom... Nej men typ vägrar ta sitt ansvar i det läget där, alltså.
Alltså jag känner ändå så här, för ett barn så är det så otroligt viktigt att ha en relation till båda sina föräldrar. Så otroligt viktigt, och jag förstår det mer och mer hela tiden. Och ju äldre våra barn blir och ju mer jag ser, speciellt i Ringos närhet, de här, nu säger jag pojkarna, och det är ju för att Ringo fortfarande är i en period och en ålder där han umgås till 90-100% med pojkar. Han är ju inte som Rambo som gillar att hänga med tjejer. Mm. Så att jag får ju möta många fina pojkar, och jag ser ju så tydligt på de pojkarna som kanske inte har haft de mest kärleksfulla liksom fäderna, och hur de hela tiden söker en bekräftelse som de saknar, och hur det verkligen så här förstör den här lilla individen. Så att med det som referens vill jag säga till den här tjejen, och det här kanske många människor kommer tycka är fullkomligt jävla sinnessjukt det jag säger nu, men jag tycker att du ska för ditt barns skull bita ihop och bita i det sura äpplet. Det är du som har valt att skaffa barn med den här idioten. Ditt barn ska inte behöva straffas för det nu. Utan nu får du göra det bästa av den situationen som du har skapat. Du visste vad det här var för människa innan du blev gravid. Det kommer inte som en fullkomlig chock en människas personlighet när man får barn. Så att jag tycker så här, anpassa dig, var honom till lags. Alltså gör det bara, ställ dig över situationen. Ligg med honom, för att ni har ju uppenbarligen ett fantastiskt sexliv. Ha sex, ha en relation. Som jag sa för en stund sedan, lär dig att leva med dig själv. Och försök att inte, alltså, ställa så höga krav på den här människan. För man kan inte förvänta sig, man kan inte få så mycket av honom. För att han är fullkomligt inkompetent på det allra mesta. Men gör ändå så att han har en relation med din son i några år. Och sen kan du bara så här, sakta men sakta, liksom eliminera ut honom från ditt liv. Och förhoppningsvis så har du har skapat, eller gjort så att det har skapats ett band mellan honom och hans son, som gör att han inte kommer vilja klippa det bandet, utan det kommer ligga i hans intresse att ha en fortsatt relation med sin son. Och då kan du glida därifrån. Så offra några år på det här ditt barns skull.
Men okej. Om vi ser oss omkring, vi satt ju, hade ett spännande samtal tidigare i sommar med en gemensam bekant som har barn sedan tidigare med en man som är helt och hållet omöjlig. Alltså de gick skilda vägar för, inte vet jag, 15 år sedan. Och han är fortfarande en omöjlig människa med, och nu då någon slags tonårsförälder och allt det där. Alltså jag undrar, hur mycket ska man, vad är rimligt att utsätta sig för sitt barns skull? För det första så vet vi ju inte omständigheterna hur hon blev gravid. Och sen så är det väl ändå någonstans ett gemensamt beslut att det kan ju inte plötsligt bara landa i knät på henne. På det sättet som du säger. Att nu är det så här,
jo,
det är
du,
ditt fel, du vet så här.
Jag hade gjort det så. Jag har gjort det så. Jag, alltså för mig, i båda mina två separationer, så har det aldrig någonsin har jag haft en tanke i en endaste sekund att jag skulle se mina egna behov framför mina barns. Aldrig, det spelar ingen roll. Du hade kunnat göra vad fan du ville. Jag hade aldrig bråkat eller brytit med dig så att mina barn inte skulle ha en relation med, eller försvåra den relationen. Aldrig.
Nej, och det är jag med på. Jag tänker bara att ett alternativ är ju möjligtvis, alltså, jag tänker så här, det känns så jävla, alltså jag försöker tänka på det här med att ha sex och vara intim med en person som är så jävla, skapar inte det bara ett jävligt osunt utgångsläge? Borde hon inte istället bara lägga all fokus på och ha, för att om det nu så, alltså när du, jag tycker att det låter lite makabert att typ så här, att ha sex med honom och låta han bestämma och vara honom till lags. Borde hon inte istället bara säga okej, nu är det fokus på, alltså att hon liksom intalar honom och styr in honom på fokus vara en bra pappa och lägga fokus på att vara en bra partner åt sidan. Så att det inte blir det här att han hela tiden ska vara en halvdålig pojkvän slash man och en risig pappa. Så att man liksom säger så här, våran relation.
Men jag hade inte brytt mig om det. Alltså jag hade skitit, jag hade levt mitt liv. Jag hade levt mitt liv själv och så haft honom där för barnets skull. Det kanske är för att jag är som jag är. Jag hade inte stört det.
Men förstår du skillnaden? Att hon hellre kanske skulle bara så här, vet du, den här relationen är nu död. Jag vill att vi...
Men den är inte död. Den är ju inte död. De har ju en attraktion. De ligger ju med varandra.
Jo, jag vet det. Men så länge de gör det så kanske det blir... ett jävla skevt utgångsläge. Alltså att det blir liksom, det kanske är bättre att bara lägga all fokus på att
han... Men det får vara upp till henne. Det beror på hur stark hon känner sig själv, med sig själv.
Jo, men det jag menar är att så länge hon,
man,
känner...
Man ska ju inte kasta ett bra ligg i papperskorgen, menar jag.
Nej, men det jag menar är...
Det är att... inte så att de växer på träd.
Nej, men då säger jag så här. Jag får bara en lite underliggande känsla av att han har liksom den här hållhaken på henne. Så länge han har det här att han kan sätta på henne och göra henne nöjd och han liksom vet det. Hon får inte bättre sex med någon annan. Jag ger henne lite närhet. Alltså det är sånt där psykopatbeteende när man ger kalldusch, varmdusch, kalldusch, varmdusch. Så länge han har de här liksom
ganska
varma duscharna. Ja, men när hon vill ha de här varma duscharna från honom, eftersom han har ett psykopatbeteende, så tänker jag att enda sättet att bryta det, det är ju att ta ifrån honom den här möjligheten att ge henne. För då blir det ju som att han, jag menar, då, om hon kan leda bort fokus från deras relation och istället lägga fokus på att han ska vara en så bra pappa som möjligt och inte försumma barnet. Och sen kanske på sikt hitta en mycket mer lämplig pappa. Alltså som kan bli en extra pappa och som hon kan skaffa ett barn till med. Och så kan hon liksom bygga en kärnfamilj och ge pappa trygghet och allting. För att det här med att kriga in i det
sista... Oj, nu kommer barnen. Nu måste du avsluta. Fort.
Ja, nej, jag säger bara det. Att jag vet inte vad som är rätt eller fel här. Men jag tycker att det här är lite... obalans. Alltså att
Jag hör vad du säger. Fortsätt att skriva era frågor till bindkat@relationspodden.com. Jag måste ta in barnen nu. Hej då, Bingo.
Hej då.
Och till alla er som lyssnar, glöm inte bort Nextory.
Nej, glöm absolut inte bort Nextory. Nu får man ju lyssna gratis jättelänge, så utnyttja det här erbjudandet.
45 dagar till gamla och nya medlemmar på Nextory. Och ni går in på nextory.se/relationspodden. Tack Nextory.
Tack.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? 4 säckar plantjord för 100 kronor. Byggmax. Var smart. Handla billigt.